Good morning, everyone.
God morgon allihopa.
First of all, let me welcome you, strangely, to Gothenburg's Baptist Church.
För det första, lite underligt, låt mig välkomna dig till Göteborgs baptistförsamling.
Even though this is my first time here, it's a pleasure to be able to welcome you to gather with us as a church today.
Även om det är mitt första besök så här, så är det en glädje för mig att få välkomna dig hit till församlingen när vi kan samlas tillsammans.
To those of you who are members of the church here or long-time attenders,
för er som är medlemmar här i församlingen eller som har kommit och besökt här under en längre tid.
Let me also say thank you for your invitation to me to be here with you today.
Låt mig också säga tack så mycket för inbjudan från er till mig att komma hit.
My friend and I have had a few days of great fun in your beautiful country.
Min vän och jag har haft en underbar tid här i vackra land.
We've been able to spend a couple of days in Stockholm and a couple of days in Jönköping.
Vi har varit några dagar i Stockholm och några dagar i Jönköping.
And they're both beautiful cities, and so is Gothenburg. So thank you for allowing me to be here with you today.
De är båda vackra städer, men så också Göteborg en vacker stad. Så tack så mycket för att jag får vara här tillsammans med er idag.
I'm especially excited to be able to be here with you to open up God's word.
Och jag tycker att det är speciellt fantastiskt att få vara här med er och ha möjligheten att öppna Guds ord tillsammans.
And to be able to preach especially about the death of Jesus on the cross.
Och att få predika om Jesu död på korset.
Because when we come to Jesus' death on the cross, we've come to the very heart of the Christian message.
För när vi kommer till frågan om Jesu död på korset så kommer vi till kärnan och hjärtat av det kristna budskapet.
Maybe you're here this morning and you're not a Christian.
Kanske du är här den här morgonen och ännu inte är kristen.
Maybe you don't know that much about what Christians believe.
Kanske du inte vet så mycket om vad kristna egentligen tror på.
Well, this morning the story that we're talking about goes right to the heart of it.
Men den här morgonen, den berättelse vi ska tala om, den kommer precis till hjärtat av budskapet.
For all the things that Christians talk about.
För allt det som kristna talar om.
And all the things that Christians think about.
Och allt det som kristna tänker på.
This is the most important.
Det här är det absolut mest viktiga.
Not so much what I'm saying.
Inte så mycket som vad jag säger.
But what the Bible says about Jesus dying on the cross.
Men vad Bibeln säger om att Jesus dör på korset.
You heard the question that Jesus asked as he hung on the cross.
Du hörde den där frågan som Jesus frågade när han hängde där på korset.
My God, why have you forsaken me?
Min Gud, varför har du övergivit mig?
There's that question, why did this happen?
Och det är frågan, varför hände det här?
Why is Jesus hanging on the cross?
Varför hänger Jesus på korset?
Why has his father in heaven forsaken him and turned his back on him?
Varför har hans fader i himlen övergett honom och vänt honom ryggen?
It's such a profound question, why?
Det är en så utmanande fråga, varför?
You've left me here to die, Jesus said.
Jesus säger, du har lämnat mig här för att dö.
You've left me to hang here with your face turned away.
Du har lämnat mig här och jag hänger på korset och du vänder bort ditt ansikte.
And why is it happening?
Och varför händer det här?
That's the most important question that's ever been asked in history.
Det är den viktigaste frågan som någonsin ställts i historien.
And the truth is that it's the most important question that hangs over your life.
Och det är också den absolut viktigaste frågan som angår ditt liv.
And that's true whether you're a Christian or not.
Och det är sant vare sig du är kristen eller inte.
The most important question that you could ever consider and answer.
Det är den viktigaste frågan som du någonsin kan fundera över på och söka svar på.
Is why did Jesus Christ die on the cross and what does that mean for you?
Det är varför dog Jesus på korset och vad betyder det för dig?
Because for all of the things that can distract and be offensive about Christianity.
För allt det som kan distrahera oss och vara liksom bortstötande av det kristna budskapet.
When you clear all that away and come to the white hot center of what Christians believe.
När du tar bort allt det och kommer till själva kärnan av vad kristna tror på.
There's only left this one simple and stunning reality.
Så finns det bara en enda utmanande verklighet kvar.
God Almighty placed my sin on Jesus.
Den allsmäktige guden tog min synd och lade den på Jesus.
And punished him in my place.
Och straffade honom i mitt ställe.
He rejected him and forsook him and abandoned him.
Han stötte bort honom och vände sig ifrån honom och övergav honom.
He crushed him and he killed him.
Han krossade honom och dödade honom.
So that he wouldn't have to do that very thing to me.
Så han inte skulle behöva göra det med mig.
That's why I worship Jesus.
Det är därför jag tillber Jesus.
That's why I give my life to Jesus.
Det är därför jag ger mitt liv till Jesus.
It's why all the Christians around you give their lives to Jesus.
Det är därför de kristna runt omkring dig har gett sina liv till Jesus.
It's not tradition, it's not an ethical belief system.
Det är inte traditionen eller inte en etisk kodex att följa.
It's not because it brings some social status or because our parents did it.
Det är inte för att våra föräldrar gjorde det eller för att det ger oss någon position.
No, it's because we know that Jesus willingly died in our place.
Utan därför att vi vet att Jesus villigt dog i vårt ställe.
And won eternal life for us when all we deserved was death.
Och det ger evigt liv till oss när allt det vi förtjänade var döden.
I hope you'll be able to see that very clearly as we talk about our text this morning.
Jag hoppas att du ska ha möjlighet att se det när vi talar om den här texten vi ska titta på den här morgonen.
I want to unfold it for you in two points that are taken from the story itself.
Jag vill göra det i två punkter som vi hittar i texten själv.
First of all, I want you to see very clearly what Jesus suffered.
För det första vill jag att du ska se vad det var som vilket lidande Jesus gick igenom.
And second, I want you to see what Jesus won because of his suffering.
Och för det andra vill jag att du ska se vad Jesus vann genom sitt lidande.
Friends, I pray that by looking at this story from the Bible this morning,
så när vi tittar på den här berättelsen från Bibeln den här morgonen,
that you'll stand astonished at Jesus's love for you.
Så kommer du att vara förundrad över Jesu kärlek till dig.
And that you'll see the sheer awesomeness of what happened that day.
Och när du ser den storhet av det som hände den morgonen, den dagen.
So point number one,
så
what
första,
Jesus suffered.
Vad var det Jesus gick igenom och led?
Jesus's trial before the Jewish Great Council.
Jesu rättegång inför det stora rådet.
And then before Pilate, the governor of the city.
Och sen inför Pilatus, han som var guvernör i staden.
Had happened very early on Friday morning.
Var tidigt på fredag morgon.
So by the time the Roman soldiers had scourged him and forced him to carry his cross.
Och när soldaterna hade torterat honom och tvingat honom att bära sitt kors.
It was probably mid to late morning by the time they nailed him to the cross.
Så var det troligen sent på morgonen när de till slut spikade fast honom på korset.
Usually at the beginning of a crucifixion, especially one so high profile as this.
Vanligen vid en korsfästelse, så speciellt en som var så uppmärksammad som det här.
The crowds had this initial explosion of euphoria and excitement.
Så brukade folkmassan vara utbryta i jubel och upphetsning.
And so people would ridicule the condemned, they would insult them and laugh at them.
De kom och skratta på och håna den som hade blivit dömd.
And everyone was sort of in on the joke.
Alla var med på skämterna.
But crucifixions never ended with one great climax.
Men en korsfästelse slutade aldrig i ett stort klimax.
The crucified person just lingered.
Den korsfästa personen bara hängde där.
Their blood draining out and their energy and life draining out until they died.
Blodet rann sakta ut och livet liksom lämnade dem under en långsam process.
So the euphoria and the excitement always wore off.
Så den där upphetsningen, den liksom bara ebbade ut.
People grew tired and quiet.
Folk blev trötta och tysta.
And they just settled in to watch.
Och de bara satt där och tittade och väntade.
But as it always was with Jesus.
Men som det alltid var med Jesus.
That's not the way this crucifixion went down.
Så var det inte så som den här korsfästelsen gick till.
This time it was very different.
Den här gången var det väldigt annorlunda.
So Matthew tells us that at the sixth hour, that is high noon.
Så Matteus säger att vid sjätte timmen, det är mitt på dagen.
And for 3 hours thereafter, an unearthly darkness settled over the land.
Och i 3 timmar så blev det mörkt i landet.
Imagine what that would have been like to see.
Tänk hur du skulle ha uppfattat det. Tänk om du hade sett det.
The fear that would have fallen over everybody.
Rädslan som skulle gripit om alla.
You would have felt the cold wind blowing over your skin.
Den kalla vinden som du kände mot huden.
At high noon when the sun should have been shining.
Mitt på dagen när solen skulle skina.
The whole world turned to midnight.
Så blev det midnatt för hela världen liksom.
And a chilling terror would have wrapped around your heart.
Och en fruktan hade gripit om ditt hjärta.
Why was that darkness there?
Varför var mörkret där?
With this crucifixion in particular.
Och speciellt med den här korsfästelsen.
Why did the eyewitnesses say that the sky went black?
Varför säger vittnena att himlen blev mörk och svart?
So much has been written trying to figure out what this darkness was.
Så mycket har skrivits om att försöka förstå vad det här mörkret handlade om.
Some scholars have tried to say that it was a solar eclipse.
En del forskare har försökt säga att det var en solförmörkelse.
Others have said that it would have just been a dust storm that blotted out the sun.
Och några har föreslagit att det var en sandstorm som liksom skymde solen.
But none of those things is enough to explain why the people were astonished by it.
Men det finns ingenting av det som förklarar varför människorna skulle blivit så rädda.
They knew dust storms and they knew eclipses.
De kände till om solförmörkelser och sandstormar.
They knew what those things were like.
De visste vad det var för någonting.
And they said this wasn't a dust storm or an eclipse.
Och de liksom säger, nej, det här är ingen sandstorm, det här är ingen solförmörkelse.
No, this was something very different.
Nej, det här var någonting helt annat.
This was something they hadn't seen before.
Det här hade de aldrig sett förut.
They just say that a darkness covered the land.
Det var bara att ett mörker täckte landet.
The Gospel of Luke simply and strangely says the sun's light failed.
Och Lukas evangeliet säger märkligt att solens ljus fungerade inte.
This wasn't an eclipse or a dust storm. This was something supernatural.
Det här var inte en solförmörkelse, en sandstorm. Det här var något övernaturligt.
But the really important question is not exactly the physical cause of the darkness, but the reason for it.
Men den viktiga frågan är inte liksom vad är förklaringen till mörkret, utan vad är orsaken till det? Vad är syftet?
And the reason for the darkness has everything to do with the question Jesus screamed into the heavens.
Och syftet har allting att göra med det som Jesus ropar mot himlen.
Because after 3 hours the darkness lifted.
För efter 3 timmar så lyftes mörkret.
And in the same way Jesus lyfted his own eyes to heaven.
Och samtidigt så lyfte Jesus upp sina ögon mot himlen.
And he cried out the question in verse 46.
Och han säger den här frågan som vi kan läsa i vers 46.
My God, why have you forsaken me?
Min Gud, varför har du övergivit mig?
It's an incredibly important question, and Matthew lets us know that.
Det är en oerhört viktig fråga, och Matteus låter oss veta det.
Even by recording the original Aramaic in which Jesus spoke.
Genom att lägga till i texten den ursprungliga arameiska lydelsen som Jesus uttalade.
Not every sentence that Jesus spoke got recorded in Aramaic.
Inte varje mening som Jesus sa blev nedskriven till oss i arameiska.
Most of the time, the gospel writers would just translate into Greek.
Vid de flesta tillfällen så har författarna översatt det Jesus sa till grekiska.
But this time Matthew records it in the original language.
Men den här gången så skriver Matteus ner det på ursprungsspråket.
And the reason is that he didn't want the words themselves ever to be lost.
Och det är därför att han ville att de här orden Jesus sa aldrig skulle gå förlorade.
He wanted us to remember them because they're important.
Han ville att vi skulle komma ihåg dem därför att de är viktiga.
Friends, this is one of those places in scripture where a preacher fears to tread.
Och det här är en av de ställena i skriften dit en predikant är rädd att gå.
It's hard to know what to say about it.
Det är svårt att veta vad man ska säga om det.
It's just like looking into an endless abyss that's opening up before you.
Det är liksom som att titta ner i ett hål utan botten som är mörk.
And you try to understand what's going on and your mind is swallowed up by the thought.
Och du försöker fundera vad det är som händer, men sinnet liksom uppslukas av djupet i tanken.
God the Son being abandoned by God the Father.
Gud sonen överges av Gud fadern.
Somehow God forsaking God.
Det är som att Gud överger Gud.
It's no wonder the darkness fell.
Det är inte så konstigt att det blev mörkt.
It's no wonder the earth was shaken.
Det var inte så konstigt att jorden skälvde.
It's amazing that the universe even continued to exist as this was happening.
Det är förundligt att universum fortsatte att finnas om detta hände.
You see, in that moment as the darkness was lifted,
i det ögonblicket när mörkret lyfte,
Jesus became horribly conscious of his relationship with the Father being severed.
Så insåg och förstod Jesus djupet av att hans relation till Fadern hade blivit förändrad.
And as his eyes looked out across the black heavens, he cried out, why?
Och när han tittade upp mot den mörka himlen så sa han, varför?
Yeah, why?
Varför?
That's the question we have to give attention to.
Och det är den frågan vi måste ställa idag.
That's the question we have to try to answer this morning.
Och det är den frågan vi behöver försöka svara på den här morgonen.
What Jesus said there is actually a quotation from Psalm 22, and that's important.
Vad Jesus säger här är egentligen ett citat från den 22:a psalmen, och det är viktigt.
Psalm 22 is a ceremonial song in which the king,
i Psalm 22 är en ceremoniell psalm i vilken kungen
cries out to God to rescue the people of Israel.
Ropar till Gud i en vädjan om att Gud ska rädda folket.
But it's not just that.
Men inte bara det.
Because in the drama that the song presents,
för i det dramat som psalmen berättar,
the image is of the king actually bearing the sins of the people on himself.
Så beskrivs bilden av att kungen tar på sig folkets synder själv.
As king, he represents the entire nation in himself and he suffers for them.
Som kung så tar han på sig folkets synder och bär synderna och lider i deras ställe.
He stands in their place as their substitute and representative.
Han ställer sig i deras ställe som en ersättare.
He acts as their champion for them.
Han är den som liksom triumferar för dem.
Now once you understand that that's what's happening in Psalm 22.
Om du förstår att det är det som händer i Psalm 22.
It begins to help you understand why Jesus cried that out.
Så förstår du varför Jesus ropade det.
It helps you understand what was happening to him.
Hjälper dig att förstå vad det är som händer.
First thing that was happening to Jesus.
Det första som hände med Jesus
is that he was holding in that moment on his own shoulders the horror of his people's sins.
Var att han på sina axlar bar det förfärliga med sitt eget folks synder.
The early Christians understood this.
De tidiga kristna förstod det här.
Peter writes, he himself bore our sins in his body on the tree.
Petrus skriver, han själv bar våra synder i sin kropp på korsets trä.
Paul says that God made him who knew no sin to be sin for us.
Och Paulus säger att han som inte kände någon synd gjorde Gud till synd för oss.
It's amazing to think about.
Det är förunderligt att tänka på.
Jesus never knew sin.
Jesus visste inte och kände aldrig synd.
Not a single time or in a single way did he ever sin before God.
Inte på något sätt eller i något avseende syndade han inför Gud.
Not in thought or word or action or even motivation.
Vare sig tankar eller handlingar eller ord eller i motivation.
For all his life he was completely pure.
I hela sitt liv var han fullständigt ren.
And his communion with his father was uninterrupted.
Och hans relation till fadern var utan avbrott.
But now on the cross as the darkness falls.
Men nu på korset när mörkret faller.
In this moment all the sin and rebellion and filth and hatred.
I detta ögonblick all synd och hat och all orenhet.
All of that of his people was placed on him.
Allt det från hans folk placeras på honom.
As if every single bit of it was his.
Som om allting var något han hade gjort.
Try to fathom that.
Tänk på det.
I mean, your sins,
din synd,
the sins of a single person,
synd från var och en,
weigh down your heart,
tynger ditt hjärta,
just like my sin weighs down my heart,
precis som min synd tynger mitt hjärta.
And there are moments in our lives where our own sin weighs us down so much that it's almost unbearable.
Och det finns tillfällen i livet där synden känns så tung att det är outhärdligt.
And now think about Jesus.
Men så tänk på Jesus.
It's not just the sin of one person weighing him down.
Men det är inte bara en persons synd som blir tung på hans hjärta.
No, the sin of millions of people.
Nej, det är miljoner människors synd.
Was laid on his shoulder.
Som lades på hans skuldror.
And God the Father looked on him as if he had done it all.
Och fadern såg på honom som om han hade gjort allt.
And there was the horror of the sin too.
Och tänk också på den rädslan och fruktan som hör ihop med synden.
The sin that was laid on Jesus was not just mistakes and minor ethical lapses.
Synderna som lades på Jesus var inte bara misstag och mindre felaktigheter.
It wasn't just a few bad choices.
Det var inte bara några dåliga val.
Now, the sin that was laid on Jesus was rebellion against his father.
Nej, synden som lades på Jesus var upproret mot hans far.
Jesus, who had been in perfect relationship with his father for all eternity.
Han som i all evighet hade haft en perfekt och orubbad relation till sin far.
Was treated not just as one who had made a mistake here and there.
Behandlades inte som en som hade gjort ett misstag här eller där.
He was treated as a rebel against his father.
Han behandlades som en rebell, en upprorsmakare. Mot sin far.
Jesus was filled with all manner of unrighteousness.
Jesus fylldes med alla orättfärdighetens olika möjligheter.
Evil and covetousness and malice were laid on him.
Avundsjuka och ondska och elakheter.
And none of it was his.
Och ingenting var hans.
It was his people's sin.
Det var hans folks synder.
But it was laid on him.
Men det lades på honom.
That's why his eyes went wide.
Det var därför hans ögon blev stora.
That's why his soul was amazed.
Och det var därför som hans innersta ande plågades.
All the horror of our sin pressed like a hot iron into his soul.
Det var som om alla våra orättfärdigheter som ett hett strykjärn brändes in i hans själ.
And he became the bearer of sin.
Och han blev den som bar världens synd.
Because of that, Matthew says he was abandoned by his father.
Och genom det säger Matteus att han övergavs av sin far.
The prophet Habakkuk had said that God's eyes were too pure than to even look on evil.
What prophet?
Habakkuk.
Profeten Habakkuk säger att man inte såg till honom på grund av ondskan.
And when the father saw all of Jesus' people's sins on his shoulders,
och när fadern såg folkets synd på Jesu axlar,
he turned his face away in disgust.
Så vände han bort sitt ansikte.
Jesus felt the loving communion that he'd had with his father for eternity.
Jesus kände att den här kärleksfulla relationen han haft med sin far i evighet.
Stretch and thin and break.
Plötsligt blev svagare och tunnare och till slut brast.
He watched as his father's eyes hardened against him.
Han såg hur faderns ögon blev skarpa emot honom.
He watched as his father's face turned away.
Han såg hur fadern vände bort sitt ansikte.
And as he did, Jesus cried out, "My God, my God."
Och då ropade Jesus, "Min Gud, min Gud."
You notice there that it's not my father.
Och lägg märke till, det är inte min fader.
Not like a child watching his father walk away.
Inte som ett barn som ser hur pappa går bort.
Until now it always had been.
Men fram tills dess har det alltid varit.
Always Jesus had cried out, "My father."
Jesus har alltid sagt min far.
Even in the garden of Gethsemane it was, "My father, if it's possible, let this cup pass."
Till och med i Getsemane var, "Fader, om det är möjligt, låt den här bägaren gå förbi mig."
But not now.
Men inte nu.
Now it's my God.
Nu är det min Gud.
As if Jesus's consciousness
Jesus
of his own sonship with the Father has been broken.
Och förstår att hans sonskap med fadern har krossats.
And all he's conscious of on the cross,
och allt det han är medveten om på korset,
is being the forsaken and rejected bearer of sin.
Är att han bär världens synd och därför överges han.
And notice this too.
Och lägg märke till det här också.
No answer comes from the Father.
Inget svar kommer från fadern.
The heavens are silent and black.
Himlen är mörk och tyst.
In past times heaven had always answered.
Tidigare hade himlen alltid svarat.
There was a voice that would come from heaven, "This is my beloved son in whom I'm well pleased."
Det är en röst från himlen sa, "Detta min älskade son i vilken jag har behag."
If only now the father had answered from the heavens, it would have all been different.
Om bara fadern hade svarat från himlen hade allt varit annorlunda.
If only the father had sent some angel to minister to Jesus as he hung on the cross, it all would have been different.
Om bara fadern hade sänt några änglar att trösta honom och vara med honom från himlen, då allt varit annorlunda.
But there was no angel.
Men det fanns inga änglar.
Now the angel had come in Gethsemane to strengthen Jesus.
Och änglarna som har kommit i Getsemane för att ge Jesus kraft.
But you know that angel was the last one.
Men det var den sista.
As the soldiers scourged Jesus, there was no angel that came to defend him.
När soldaterna torterade Jesus var det ingen ängel som kom för att försvara honom.
As they spit in his face, there was no angel that came to rescue him.
När de spottade honom i ansiktet var det ingen ängel som kom för att rädda honom.
As they put the nails through his hands and his feet, there were no angels that came to his rescue.
När de slog spikarna genom hans händer och hans fötter var det ingen ängel som kom för att ta honom därifrån.
Then why?
Varför?
Because God the Father would not command it.
Därför Gud fadern gav inte order om det.
As much as Jesus might cry out, "My God, my God."
Så mycket som Jesus ändå ropade, "Min Gud, min Gud."
There would be no answer from heaven.
Så fanns det inget svar från himlen.
Only silence.
Bara tystnad.
That's the point of verses 47 through 49 also.
Det är poängen i vers 47 till 49 också.
Some people thought that he was calling out to Elijah to help him.
En del trodde att han ropade profeten Elia i Gamla testamentet att han skulle komma och hjälpa.
And they all say, "Let us sit back and see if Elijah will come to rescue him."
Och alla sa, "Låt oss sitta här och titta och se om profeten Elia kommer och hjälper honom."
But not even Elijah comes.
Men inte ens Elia kommer.
The whole scene just underscores the emptiness of the situation.
Hela berättelsen betonar tomheten i det.
Elijah isn't coming.
Elia kommer inte.
The angels are not coming.
Änglarna kommer inte.
God is not coming.
Gud kommer inte.
Jesus is utterly and completely abandoned.
Jesus är övergiven i alla avseenden.
But even more, Jesus was engulfed by the wrath of God.
Men än mer, Jesus omgavs av Guds vrede.
You see, what Jesus suffered was not just a kind of passive abandonment.
Vad Jesus erfor var inte bara att man passivt överger någon.
It would be horrible enough for Jesus just to suffer the turning of his father's face.
Det var tillräckligt smärtsamt för Jesus att erfara hur Gud vände bort sitt ansikte.
But a mere abandonment wasn't the end of what he suffered.
Men det var inte slutet av det som han led.
Because the father's face turned back.
För sen vände Gud fadern sitt ansikte tillbaka.
And this time his eyes were filled with the fire of wrath.
Och nu var ögonen fyllda av vredens eld.
That's the meaning of the darkness that falls.
Det är det som är meningen med mörkret som faller.
Throughout the entire Bible, darkness means judgment.
Genom hela Bibeln så är det så att mörker betyder dom.
It symbolizes the blackness and cold of the grave.
Det symboliserar mörkret och kylan i graven.
And here it engulfs Jesus on the cross.
Och här omsluter det Jesus på korset.
All the way back in the Garden of Eden, God had pronounced a sentence of death on humanity.
Och ända sedan Edens lustgård har Gud förkunnat dödsdomen över mänskligheten.
And that sentence hung like a sword over all humans.
Och den här domen hänger liksom som ett svärd över hela mänskligheten.
Well, now as Jesus hangs on the cross, that sword falls in all its fury.
Och nu när Jesus hänger på korset så faller det här svärdet med full kraft.
It pierces Jesus's heart.
Det skär genom Jesu hjärta.
And death closes in around him.
Och döden närmar sig honom.
It's an amazing moment.
Det är ett förunderligt ögonblick.
Because until now, death had always been reversed by Jesus.
För fram till nu har Jesus alltid vänt döden.
Death had no power over him, no hold on him.
Döden hade inget grepp på honom, ingen kraft i hans liv.
When death would embrace one of Jesus' friends,
när döden grep av någon av hans vänner,
Jesus would say, "Lazarus, come forth," and death's grip would be broken.
Så säger Jesus, Lazarus, kom ut, och döden fick släppa sitt grepp.
But now death enfolds him.
Men nu griper döden om honom.
God the Almighty pours out his wrath against sin.
Och Gud den allsmäktige utgjuter sitt vrede över människans synd.
And it falls on the body of his own son.
Och det drabbar hans egen sons kropp.
Do you see what Jesus is suffering?
Ser du vad Jesus lider?
He's not suffering for his own sin.
Han lider inte för sina egna synder.
He's suffering for the sins of everyone who would trust in him for salvation.
Han lider för deras synder, var och en av dem som senare ska förlita sig på honom för förlåtelse för sina synder.
Friend, you deserve.
Det du förtjänar.
Because of your sin against God.
På grund av dina synder mot Gud.
For the darkness of death to enfold you.
För att mörkret skulle omsluta också dig.
Not just physical death, but spiritual death.
Inte bara fysisk kroppslig död utan andlig död.
You deserve for God to forsake you.
Du förtjänar att Gud skulle vända bort ansiktet från dig.
But Jesus says, if you'll believe in me.
Men Jesus säger att om du tror på mig.
If you'll trust in me and rely on me.
Om du förtröstar på mig och litar på mig.
I'll endure that punishment for you.
Så ska jag ta det straffet i ditt ställe.
I'll let the darkness enfold me rather than you.
Jag låter mörkret gripa om mig istället för om dig.
I'll absorb the father's wrath in your place.
Jag mottar faderns vrede i ditt ställe.
I'll stand for you as your representative.
Jag står här som din representant.
I'll stand for you as your substitute and your champion and your king.
Jag står där som din ersättare, som den som bemästrar situationen, som din kung.
Trust in me and rely on me and I will save you.
Förlita dig på mig, tro på mig och jag ska rädda dig.
Point number two.
För det andra då, den andra punkten.
What Jesus won through his suffering.
Vad Jesus vann genom sitt lidande.
Hanging there fixed to the cross.
Han hängde där fastnaglad på korset.
Jesus was bearing the weight and shame and horror of sin.
Så bar han syndens börda och straff och fruktan.
He was forsaken and cursed by his father.
Han var övergiven och förbannad av sin far.
And death was closing its cold hand around his heart.
Och döden tog sitt grepp om hans hjärta.
But still the Bible tells us he died like a king.
Ändå säger Bibeln att han dog som en kung.
In verse 50 he cries out again.
Och i vers 50 så ropar han igen.
Luke records the cry as being, "Father, into your hands I commit my spirit."
Lukas skriver, "Fader, i dina händer anbefaller och överlämnar jag min ande."
Those are amazing words, aren't they?
Det är fantastiska ord, är det inte det?
It was at that moment experiencing the abandonment of his father.
Det var i det ögonblicket när han erfar hur fadern har vänt honom ryggen helt och hållet.
Experiencing the cruel mocking of all of those around.
När han har erfarit hur alla runt omkring honom hånar och honom.
It's at that moment, that darkest moment that he decides to yield up his life.
Det är i det ögonblicket han beslutar sig för att ge upp sitt liv.
You see, at the very end, death doesn't finally take him.
För ser du, i slutet är det inte döden som tar honom.
As king, he decides to lay down his life.
Som kung är det han som beslutar att ge sitt liv.
Just as he said he would.
Precis som han sa att han skulle.
And look at how even now through wrath and forsakenness.
Ser du, till och med nu genom vreden och övergivenheten.
Even at this darkest moment of death, faith begins to fight back.
Till och med i detta mörka ögonblick börjar tron kämpa tillbaka.
This time it's not my God.
Den här ögonblicket är inte min Gud.
It's Father.
Det är Fader.
And he gives himself into his hands.
Och han ger sitt liv i Faderns händer.
The father's face which had turned away.
Faderns ansikte som har vänts bort.
The father's face which had turned back against him in wrath.
Faderns ansikte som har vänts tillbaks i vrede.
At this moment the father's face softens again.
Och nu börjar faderns ansikte mjukna.
The cannons of God's wrath fall silent.
Och kanonerna, liksom ammunitionen bakom Guds vrede, tystnar.
And he receives his son into his hands.
Och han tar emot sin son i sina händer.
And then Matthew amazingly says that three things happen here.
Och sen säger Matteus förunderligt att tre saker händer.
First, in verse 51, Matthew says that the curtain of the temple is torn from top to bottom.
För det första i vers 51 så säger Matteus att förhänget i templet rämnar eller brister uppifrån och ner.
It's an extraordinary moment, first of all, because the curtain was so big.
För det första är det förunderligt därför att det var en väldigt stor gardin eller förhänge som hängde in i templet.
Scholars tell us that it was 60 feet high.
De säger att det var ungefär 20 meter högt.
And 30 feet wide and 2 feet thick.
Och 10 meter och ganska tjockt.
And even symbolically, this was the curtain that separated the Holy of Holies from the rest of the temple.
Och symboliskt så var det här förhänget som avskilde det innersta rummet, det allra heligaste, från det som var utanför.
And what it meant was that the people were separated from God's presence.
Och det var markeringen med det här förhänget var att folket var avskilda från Guds närvaro.
All the way back in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned.
Ända tillbaks till Edens lustgård när Adam och Eva syndade.
The people had been separated from God's presence.
Så hade folket varit avskilda från direkt närhet till Gud.
And that massive thick curtain symbolized their separation.
Och den här förhänget, gardinen, det var symbolen för denna avskildhet.
But now Matthew says that separating curtain is ripped in two.
Men nu säger Matteus så slits det här förhänget i två delar mitt i två.
And it's amazing. He's careful to say that it's not ripped from the bottom up.
Och han säger, och han är noga och påpekar, det är inte nerifrån och upp.
It's not as if humans are taking some action to reach God.
Det är inte som att människorna gjorde någonting för att komma upp till Gud.
No, it's God taking action to reach humans.
Nej, det är uppifrån och ner för att visa att det är Gud som har gjort något för att kunna ha kommunikation med människor.
And so the curtain is ripped from the top to the bottom.
Så förhänget brister uppifrån och ner.
The last sacrifice has been made.
Det sista slutliga offret har gjorts.
The separation between God and men has been ended.
Och av liksom skillnaden, det som avskiljer människan från Gud, är över.
Friends, do you see what that means?
Ser du vad det betyder?
It means that your access to God is not dependent on you.
Ser du, det betyder att din möjlighet att ha kommunikation och närhet till Gud inte längre beror på dig.
You can't earn your way into the presence of God.
Du kan aldrig förtjäna att komma inför Guds ansikte.
Your access and relationship to God is not dependent on how your week has gone.
Det har inte att göra med hur din vecka har varit, om du får ha gemenskap med Gud.
It's not dependent on how much time you've spent reading your Bible or praying.
Det har inte att göra med hur mycket du har läst Bibeln eller hur noga du har varit i bönen.
It's not dependent on how you've managed to avoid this or that sin finally.
Och det har inte ens att göra med hur mycket du har lyckats att låta bli den synden eller den synden.
No, your right to come into the presence of God.
Utan din möjlighet att få komma inför Guds ansikte i närheten av Gud.
Is cemented open by Jesus Christ.
Är öppnad, den vägen är öppnad genom Jesus Kristus.
Oh friend, if you're a Christian.
Om du är en kristen.
If your faith is in Jesus Christ.
Om din tro är på Jesus Kristus.
If you're trusting in him and relying on him to save you.
Om du förlitar dig på honom att han ska rädda dig och frälsa dig.
Never say I cannot face him.
Så säg aldrig jag kan inte möta honom eller se honom.
Never say God will not accept me.
Säg aldrig Gud kommer inte att acceptera mig.
The curtain is torn in two.
För förhänget har slitits isär.
And it is torn in two by God.
Och det är Gud som har gjort det.
So go to him.
Så gå till honom.
Without fear.
utan fruktan.
But in great boldness.
Med stort mod.
Not because of anything that you are or anything that you've done.
Inte beroende på vem du är eller vad du har gjort.
But because of what Jesus has done for you.
Utan beroende på vad Jesus har gjort för dig.
The second thing that Matthew says happens.
För det andra som Matteus säger hände.
Is that he says there was an earthquake and tombs were opened.
Så att det var en jordbävning och att gravar öppnade
and
sig.
And certain people rose from the dead and went into the city.
Och några människor stod upp från de döda och gick in i staden.
Now there are many questions surrounding that. One of which is, what did they do for three days? Did they just sit in their tombs?
Och en del säger, det finns många frågor kring det här, och man säger, vad gjorde de här i tre dagar, och var de bara där i graven, och vad hände?
No, that's not at all what happened.
Nej, det är inte alls det som hände. Nej, det har en stor betydelse.
The text actually reads.
Texten säger verkligen.
The earth shook.
Jorden skakade.
And rocks were split and the tombs were opened.
Och stenar eller klippblock brast och gravarna öppnades.
And then.
Och sen.
After his resurrection,
efter uppståndelsen,
the dead were raised and went into the city.
Så uppstod de döda och gick in i staden.
Do you see what's happening? Do you see the drama in it?
Ser du dramatiken?
No one rose from the dead on the day Jesus died.
Ingen uppstod från de döda den dagen som Jesus dog.
They rose from the dead on the day Jesus rose from the dead.
De uppstod från de döda samma dag som Jesus uppstod från de döda.
But on the day Jesus died.
Men på den dagen som Jesus dog.
The rocks in the tombs were split open.
Så var det de här stenblocken framför gravarna som gick i sönder.
And for three days everyone wondered, what does this mean?
Och i tre dagar så undrade folk, vad betyder det här?
The tombs were opened.
Gravarna hade öppnats.
Waiting for what would come next.
Och väntade på vad som nu skulle komma.
The whole thing said the story isn't over.
Allting sa till dem som var där, det är inte slut än.
Something else is about to happen.
Det kommer någonting mer.
Death is defeated.
Döden är besegrad.
Victory is won.
Segern är vunnen.
And as the universe looked at the open tombs.
Och när universum tittade på de öppna gravarna.
They waited with held breath to see what was going to happen next.
Så höll de andan i väntan på det som nu skulle komma.
And then when Jesus rose from the dead.
Och när Jesus uppstod från de döda.
His people rose right along with him.
Så följde hans folk med honom.
Notice third that Matthew says salvation is offered to everyone.
Att för det tredje säger Matteus att nu erbjuds frälsningen till alla.
At the end of the story, the centurion who was in charge of Jesus's crucifixion.
Och i slutet så talas det om den tjänsteman där som var ansvarig för Jesu korsfästelse.
And he said, truly this was the son of God.
Och han sa, sannerligen var detta Guds son.
Some people say that maybe the centurion didn't know what he was saying.
En del säger att han kanske inte visste vad det var han sa.
That maybe he wasn't really calling Jesus the son of God.
Eller han kanske inte ens på riktigt kallade Jesus för Guds son.
But no.
Men nej.
Matthew wouldn't have recorded it if he didn't know what the centurion meant.
Nej, Matteus skulle inte ha skrivit ner det om inte den här mannen visste vad det var som han sa.
The centurion knew exactly what son of God meant.
Han visste precis vad det innebar att vara Guds son.
He would have heard what the Pharisees were mocking Jesus with.
Han hade hört de ord med vilka fariséerna hade hånat Jesus.
And he confesses his faith in Jesus with exactly those same mocking words.
Och han använde samma ord för att nu bekänna sin tro på Jesus Kristus.
Do you see what that means?
Ser du vad det betyder?
Salvation is available to everyone.
Frälsning är tillgänglig för alla.
Not just people who are good.
Inte bara för de som är goda.
Not just people who think they have it all together.
Inte bara för de som liksom har fått ordning på sina liv.
If Jesus offers salvation even to the centurion who was crucifying him.
Om Jesus erbjuder frälsning till och med till den tjänsteman som korsfäste honom.
Then you can be sure Jesus offers salvation to you.
Så kan du vara säker på att Jesus erbjuder räddning och frälsning också för dig.
And what he calls for is for you to trust him and rely on him.
Och vad han ber dig att du ska lita på honom, tro på honom och förtrösta på honom.
To turn away from sin, to turn away from Jesus's enemies.
Att vända dig bort från Jesu fiender och från synden.
And put your faith in him.
Och lägga din tro på honom.
But friends, we have a great salvation that God has offered to us.
Vi har en förunderlig frälsning som Gud erbjuder oss.
Trust in Jesus.
Lita och tro på Jesus.
Love Jesus.
Älska Jesus.
And know that he has died and risen again in your place.
Och vet att han har dött och uppstått i ditt ställe.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, we thank you and we praise you for the salvation you give us in Jesus.
Far, vi tackar dig och prisar dig för den frälsning som du ger oss i Jesus Kristus.
We thank you that you have saved us from sin.
Vi tackar dig att du har frälst oss ifrån synden.
We thank you that Jesus stood in our place.
Tack att Jesus stod i vårt ställe och tog vårt plats.
That he bore our sin and absorbed God's wrath.
Att han bar våra synder och tog emot Guds vrede.
Even the judgment that we deserved for our sins.
Den dom och fördömelse som vi förtjänade på grund av våra synder.
We thank you, Jesus, that the curtain of the temple was ripped in two.
Vi tackar dig att förlåten i templet rämnade i två delar.
We thank you that our King and Savior Jesus rose from the dead.
Vi tackar dig att vår kung och frälsare Jesus uppstod från de döda.
And that if we are trusting in Him and relying on Him,
att om vi tror på honom och förtröstar på honom,
then we too will rise from the dead right along with Him.
Så kommer vi att uppstå tillsammans med honom.
Oh Lord, we thank you for these things.
Vi tackar dig för de här sakerna, Herre.
In the name of Jesus and to his glory.
I Jesu namn, för hans äras skull.
Amen.
Amen.